Jag visste hela tiden att jag skulle någon annanstans. Att jag liksom hade, det här är bara en fas liksom. Det är bara ungdomsliv så här. Och jag tänkte, ja men någon gång kommer detta bara upphöra.
Jajamän, det är onsdag igen och mitt namn är Nemo Hedén och ni har kommit till Sveriges största podd om beroende och medberoende. Och den här podden heter En beroendepodd. Den här podden gör jag ihop med The House Rehab och vi har den här podden för att försöka avstigmatisera denna skam och skuldbelagda problematik. Vi vill krossa tabun, vi vill sprida kunskap och vi vill sprida lite hopp runt om i stugorna. Det finns mycket fördomar, det finns mycket missförstånd och det finns mycket myter där ute. Men dessa vill vi krossa och vi vill bidra på det sätt vi kan. Och ja, det känns som att vi ändå gör lite skillnad och det gör oss så glada och så stolta. Och fortsätt gärna att höra av er till oss via Instagram. Där heter vi kort och gott En beroendepodd i ett ord. Och dit får ni skicka feedback, spegling eller allt som faller er in. Ni får även önska gäster om ni vill. Det är alltid mysigt att höra från er. Och om ni vill höra ett särskilt tema i podden så är ni också välkomna att höra av er via Instagram. Idag har jag fått sällskap i studion av en kille som jag lärde känna för många herrans år sedan. 7 år sedan ungefär. Och det är alltid lite speciellt med vissa människor ur 12-stegsvärlden för att de som man kommer in ungefär samtidigt som skapar man sig ett särskilt band med. Man blir som en liten klick som umgås med varann och håller varann om ryggen lite grann och skyddar varann tills man är trygga i sina nykterheter och tills man är redo att prova sina egna vingar på något sätt. Det är ganska fint och speciellt hela det här hur det funkar. Jag tänkte att vi ska prata lite mer om det, men först så tar vi in honom tycker jag. Välkommen hit, Adam Jonsson.
Tack så mycket, tack så mycket.
Hej!
Tja.
Hur mår du?
Bra, vad grym du är på att snacka.
Jag har gjort det förr.
Ja, visst.
Ja, men tack. Vad fint att höra. Jo, men alltid fint när man sätter den på en tagning. Då känner man sig proffsig.
Nice.
Det är fint att ha dig här.
Tack, detsamma.
Ja, du, idag ska vi snacka om din story.
Just det.
Hur känns det?
Lite nervöst alltså.
Är det så?
Ja, men främst så här, som jag sa till dig precis innan. Vi har ju varit i så pass liksom, slutna sammanhang hela tiden. Och det självcentreringen av att andra ska lyssna. Liksom, direkt få, jag är så jäkla liksom, bekräftelsestyrd. Så jag försöker liksom, hela tiden tänka, vad ska folk tycka om detta? Vad ska, så jag liksom, hela tiden försöker att så här, landa i, spelar ingen roll. Varför gör jag detta? Jag får liksom, ja, försöka landa i det. Liksom.
Mm. Men precis, men jag ska säga samma sak som jag sa till en sponsor som ska gästa podden framöver här. Och man får liksom landa i tanken att man gör det här primärt för att det kan hjälpa människor. Mm. Det är bara det handlar om egentligen. För jag är också en bekräftelsesucker av rang liksom. Så att man hamnar ju rätt där. Var motiven och är det här rent? Men faktum är att det hjälper människor och då är det ju bra, tänker jag.
Men jag har ju faktiskt lovat min kära sponsor att aldrig säga nej till service.
Mm.
Så oavsett de där känslorna liksom av så här, vill jag detta, ska jag detta? Det är liksom en, som vissa kallar skyldighet. Det är ju liksom ett nöje på sätt och vis. Det är liksom tankarna och känslorna är liksom inte samman ibland.
Mm.
Så det är bara något jag ser som givet idag, liksom, om det kan hjälpa någon.
Det är fint det här med saker som man hör, olika klyschor och saker som folk säger till varandra i gemenskapen och så. Jag hade ju samma sponsor som dig i flera år och jag fick också lära mig det här. Säg aldrig nej till service, det har jag anammat och säger alltid till mina sponsorer. Liksom.
Mm.
Det är viktiga saker och det är bra saker, så ja, det ska han ha all heder för, den gode mannen som kanske får gästa podden en vacker dag, vi får se.
Mm.
Vad heter det? Vad är ditt nykterhetsdatum?
12 november 2015.
Ja.
Så det är strax över 7 år.
Ja. Grattis.
Ja. Ja. Tack, tack. Ja.
Det är länge.
Ja. Ja, det är jättelänge sedan. Alltså, jag kan ju liksom, det är ju nästan längre än min liksom aktiva period. Eller verkligen längre än mitt riktigt aktiva period. Mycket längre. Så jag känner att verkligen jag är på en helt annan plats idag än när jag kom in. Rent alltså som jag får liksom uppfriska mina minnen av hur det var och varför jag ens kom in när jag kom in. Och vad det var som hände. För på en daglig basis går inte jag och tänker på det så mycket. Jag kommer liksom inte ihåg känslan eller hur. Så, här, så tack vare att jag går på möte, snackar med liksom... Men ibland, oftast är det gamla polare som berättar gamla historier som jag har liksom förträngt på gott och ont.
Mm. Så. Ja, men det är ju därför det är så otroligt viktigt att leva i något slags tillfrisknande. Mm. Och det kan man ju inte nog påminna sig själv om och alla lyssnar om. Att det är liksom den stora, stora anledningen för att påminna sig själv om vart man kommer ifrån. För att det blir ju så att man glömmer bort smärtan och mörkret man var i.
Mm.
Det är verkligen så. Så du har 3 månader kortare tid än mig, det stämmer. Ja. Och ja, precis, jag kom in i augusti där. Och som jag sa, det är så fint och speciellt för att det, vi ska snart hugga in i din historia, men det här med att när du var ny och när jag var ny, hur man blir en liten klick ett tag.
I skolklasser.
Ja! Och man bara liksom så här sugs åt varann och umgås varje dag och håller ihop och skyddar varann. Mm. Man hänger i parker, äter lunch tills alla känner sig lite trygga och då kan man liksom blomma ut åt olika håll.
Mm.
Det där är
man behöver ju verkligen den grejen. Alltså jag kunde inte... Jag kommer ihåg att när jag kom in så kunde... Jag var väldigt rädd för dem som hade liksom... Som jag idag kan se är väldigt liksom friska. Väldigt liksom, de som jag kanske tar rygg på mer idag. Men då var jag så pass rädd för den typen av människor. Alltså vad jag tyckte var städade människor. Jag kanske liksom lyssnade på dem sådär när de delade om saker och pratade om saker. Men... Jag vågade absolut inte försöka hänga med de människorna. Alltså, de som jag kände mig trygg med var ju de som hade kanske en vecka nykter. De som jag kunde relatera med. Man behöver liksom... Och det är likadant som i skolan. Om kurator säger åt en hur man borde vara. Jag litar inte på den människan. Men jag kan lita på någon som har en månad mer än mig.
Mm.
Liksom som går före precis. För den människan kan jag relatera till. Han var alldeles nyss precis där jag var. Var precis, ja men vi är samma. Och nu kan jag se också när jag pratar med de som kommer in. Jag får liksom komma ihåg hur fan var det egentligen.
Mm.
För jag kommer verkligen inte ihåg den känslan. Och det är ju en del av mitt grundproblem. För hade jag kommit ihåg hur det var, då hade jag inte behövt gå på möten och påminna mig själv hela tiden.
Mm.
Utan då hade det liksom, som kanske vanliga människor, kommit ihåg, ja men ska du verkligen göra det där? Usch, nej, det där var inte bra liksom.
Mm.
Men jag måste ju tänka och liksom komma tillbaka till det där. Så därför, som du säger, det är fint de där. Jag har ju liksom ett gäng. Som, och man blir också, jag träffade 2 stycken igår kväll på ett möte. Som jag också tänkt så här. Det här är 2 pers av ett kvällsmöte på 45-50 pers. Stort kvällsmöte. 2 pers som jag kände igen från min liksom, början av resa. Och man blir så himla tacksam. Och det blir ju verkligen så speciella band, även med dem man inte riktigt håller kontakten med.
Mm.
Har man liksom det där, som jag tror det står i AAs litteratur, att man är som överlevare efter ett skeppsbrott. Liksom. Mm. Man känner bara att vi har gått igenom samma, jag har hört ärliga historier från...
Exakt, det är verkligen så. Och jag tänkte på en sak när jag gick på ett sånt här IP-möte ganska nyligen. Så här, det är ett slags 12-stegsmöte för lite yngre människor. Snart får man väl inte gå där längre, antar jag. Men jag är väl gränsfall, tänker jag. Men jag var där och ville kolla hur det var. För det var några veckor sedan. Och då var det verkligen så här, då var många av de här unga... ganska nynyktra och de hade verkligen en klick och en sammanhållning. Och när jag kollade på dem och lyssnade på dem så bara kände jag så här... Det där var exakt så som vi var för 7 år sedan. Och tänkte jag på dig och några till, hur vi liksom hängde. Jag blev lite så här nostalgisk och sentimental. Och bara så här, shit.
Mm.
Allt är som det ska och allt är bara i rullning. Och det är så fint liksom.
Mm.
Ja, det är magiskt. Nu släpper vi det och nu ska vi snacka om ditt liv.
Mm. Wow.
Ja, du vet. Det blir en life story. Hur det var, vad som hände och hur det är idag.
Ja, just det.
Ta oss tillbaka.
Ja, hur var det nu? Alltså jag... Jag är från en liten ort i Blekinge, uppväxt med skilda föräldrar från liksom starten. Typ. Så redan från start var det ganska spritt. Liksom. Ensam barn, upp till så att jag var, vad var jag, första liksom, halvbror kom när jag var 8-9 bast. Och sen så lite styvsyskon på ena sidan. ett till syskon på andra sidan. Och jag tror att liksom där någonstans, samtidigt som är en farmor jag var väldigt nära som gick bort, som det liksom, från att vara ensam barn och liksom trots liksom skilsmässobarn, så var väldigt mycket i fokus. Jag tror att det var liksom första gången för mig som det kanske hände någonting som gjorde att jag kände mig liksom utanför. Jag har liksom de här första minnena av att inte, jag menar, att känna mig lite annorlunda. Att inte liksom, och jag har den här klassiska liksom, jag har fantastiska föräldrar som älskar mig och liksom medelklass, liksom har fått de julklapparna jag velat ha och hit och dit. Inget som, men det var ändå alltid någonting som liksom fick mig att aldrig kunna fokusera på läxor, aldrig liksom kunna riktigt connecta med dem på låg- och mellanstadiet. Liksom kände mig alltid lite utanför och sådär. Jag tror där någonstans när jag var, jag tror det var 13 bast, alltså när det började bli högstadie i en liten ort, alltså mycket supande, mycket liksom ja, med hardcore. Det var liksom dricka ren sprit tills man däckar, och då hade man haft en bra kväll. Och mitt första minne med en liksom fylla, eller vad man ska säga, när jag blev kär till någonting som, ja men, alkohol då. Då drack jag inte ens alkohol, utan då var jag på en hemmafest som 13-åring och kom ihåg att jag tyckte det var skitläskigt att folk började dricka. Jag visste liksom inte, oj, är det det vi gör? Jag trodde det typ var en filmkväll. Och så märkte jag, shit, ja, det är hemmafest, just det, det nu jävlar. Och då, men alla andra var packade, eller blev lite så här. Så jag låtsades bli packad. Alltså jag låtsades dricka, liksom bara få passa in. Och låtsades vara full den kvällen. Och jag vet inte om liksom, det märktes eller inte. Men det jag kommer ihåg var den kvällen att en tjej som jag väldigt mycket tyckte om kom dit, och jag vågade säga till henne att jag tyckte om henne extremt mycket. För att jag kunde vara något annat. Jag kunde liksom, där och då, jag kände mig typ full, kommer ihåg. Och jag bara står och så här vinglar och bara rabblar hur mycket jag tycker om henne. Så här. Så även fast jag inte var påverkad rent fysiskt, så blev jag liksom kär i hela grejen. Att jag, tack vare det, kunde bli någon annan än den här osäkra liksom grabben som jag kände mig som annars. Och sen nästa helg var det ju rejäl fylla direkt. Och för det handlade liksom inte om, när jag såg det syftet och den känslan av bekräftelse eller att passa in, då spelade liksom inte något annat någon roll. Det var, det övervägde liksom allt. Och då tror jag att, det var också liksom ganska strax därefter, så var det en tjej som hade snott lite sprit från sina föräldrar. Hon sa, jag har snott Jägermeister från mina föräldrars skåp. Så här. Och jag klunkade den. Det visade sig vara så 80% i strårom som jag hivade. Och låg liksom däckad på en gata i en festival i Karlshamn i Flinge.
Fy fan.
Men även där, jag kommer inte ihåg någonting. Det var blackout tills att jag vaknade i liksom, så här, med spyhink dagen efter. Och det var typ det bästa som hade hänt mig. För att folk pratade om mig. Mm. Och folk var liksom, så här, såg du vad Adam gjorde? Så här, såg du hur väck han var? Det var liksom, wow, nice. Jag fick vara med i gänget. Så här. Och kände liksom att där typ övergav jag att ens försöka i skola. I liksom allt annat. Jag hade liksom intressen och så här. Där runt samma år i alla fall så hoppade jag av fotbollen som jag spelat i hela mitt liv så här, fram tills dess. Då började liksom allt det ta över. Samtidigt som flyttade jag till en större stad, till Kristianstad. Även där blev det en ny resa. Då visste jag liksom att jag nu ska skapa en ny identitet. Liksom.
Hur gammal var du här ungefär?
14-15. Mm. Så allt detta händer liksom på typ, alltså från att liksom fortfarande vara inte har koll på läget, ganska osäker. Så är mycket så här, bygga identitet och bevisa att man liksom ska passa in. på typ 2 år. Och flytta till en lite större stad som en liten, från en byhåla liksom. Så, ja, men det är ganska hårt klimat. Alltså jag kan känna med den 14-15-åringen idag. Mm. Om jag ser 14-åringar idag, hur, liksom, hur ung man är. Och jag trodde jag hade koll på allt. Alltså jag var verkligen, så här, ingen kunde snacka med mig vid den tiden. Och, men ganska snabbt då, det är ganska bra så där. Vi hittade väl liksom ett bra umgänge. Väldigt roliga vänner liksom. Det var absolut inte inget att klaga på direkt. Men där började vi väl liksom röka gräs ganska ofta och inte så mycket annat faktiskt. Det var liksom gräs och hitta på jävelskap. Som bara den. Och vad hände sen? Sen så... Men jag har liksom alltid haft den här... Under hela den tiden så har jag ända sedan barnsben haft så här en dröm om... att jobba med film, att hålla på med liksom kreativa saker. Jag har alltid haft de här passionerna. Så här. Och jag visste liksom att det skulle bli något seriöst. Jag tror att samtidigt som så här alla andra polare började kanske hålla på med mer och mer substanser, kanske festa hårdare eller hänga med mer kriminella människor. Så här. Jag visste hela tiden att jag skulle någon annanstans. Att jag liksom hade, det här är bara en fas liksom. Det är bara ungdomsliv så här. Och jag tänkte, ja men någon gång kommer detta bara upphöra. När man har den här känslan av att en dag ska jag bara bli vuxen. Mm. Alltså då, det kommer ske någon natt liksom. Och sen hade jag lite tur då. Jag träffade en människa på gymnasiet. Som fixade... Som styrde om mitt liksom, val. Jag hade inte tänkt liksom, plugga vidare eller något sånt på gymnasiet. Men han rekommenderade mig om en filmskola i Sydney. Sydney Film School. Som han sa, jag tror du skulle passa där. Du kan få träffa liksom, dem från de därifrån och se hur det känns. Och då gjorde jag det. Det kändes skitbra, skithäftigt. Och då tänkte jag så här, här är mitt stora... liksom brott. Det händer liksom. Nu ska jag sätta på karriären. Jag kommer ihåg att en av mina bästa vänner som jag än idag är liksom jättetajt med, han säger till mig, vi delar en sista spliff innan jag ska ner till Australien, och säger, ja men du tar det bara lugnt med det. De har mycket partydroger och sånt där. Ta det bara lugnt med det liksom. Jag fattar liksom inte på riktigt vad det är han menar. För han måste ju inte förstå att jag ska ju göra en seriös karriärsresa nu. Det är ju nu jag liksom går vidare från allt det här. Liksom.
Men tror du han hade sett tendenser hos dig redan då att du ändå kan vara en sån som det går lite för hårt till?
Säkert.
Ja.
Jag tror det.
Ja.
Jag tror generellt att våra vänner ser oss ganska mycket bättre. Särskilt så nära vänner. Liksom.
Mm.
Det kan jag... Just den människan tror jag verkligen det är så. För att det kan han kan nog se mig så än idag. Alltså, ja.
Så det låg någon liten oro i hans mening där kanske?
Jag tror det.
Mm.
Och vi var ganska lika på det sättet. Jag tror han snackar av erfarenhet också. Men, men jag kommer ändå ihåg att han sa det så mycket. För jag kunde på riktigt inte relatera. Alltså jag hade inget intresse. Så här. Och det är det som är det intressanta. Att jag har inte ens en nyfikenhet liksom, på det. När jag kommer ner till Sydney så fattar jag ganska snabbt på en första liksom så här hemmafest hos min lärare. Där det är så mycket droger, så mycket röka, så LSD, olika liksom grejer. Och det enda jag känner är så här, wow, jag har varit på rätt väg hela tiden. Det är exakt det här jag skulle hålla på med. Alltså att det gifte sig så himla väl. Men jag ska också tillägga att liksom, det här med att jag... Jag började röka gräs. Alltså, jag kan så här hoppa över hela den biten. Men jag fann liksom inte... Fortfarande från första gången så hade jag liksom inget så här nöje eller njutning av varken alkohol, gräs eller någonting. För jag hade fortfarande liksom, tyckte det var ganska läskigt att tappa kontrollen. det som var schysst, det var ju liksom när man gjorde banala saker, eller det hände så mycket grejer som var roligt liksom.
Och bekräftelsen, det innebar av folks reaktioner och så här.
Ja, ja, men det var ju inte som att jag fann vissa, kan jag liksom höra, säga så här, när jag testade röka första gången så fann jag ett lugn.
Mm, just det. Mm.
Jag fick bara huvudvärk första året. Blev bara nojig. Tänkte på liksom, om någon ska ringa. Alltså, jag fann ingen njutning. Tog mig säkert 2 år innan jag, när vi liksom rökte dagligen till slut. När man liksom kommer in i någon så här. Då tyckte det var schysst. För att då har jag vant mig vid det så mycket så att jag inte, alltså, då blir jag nojig och liksom osäker när jag inte är pårökt här.
Det är så nice att man kan liksom knarka sig till att tycka om saker.
Ja.
Du gillar inte nu, men du kommer gilla det. Bara fortsätt,
ja,
fortsätt.
Ja, det ska vara så här.
Ja, exakt, du ska må skit. Ja. Kom igen, snart.
Ja, för helt plötsligt, det blir liksom charmen med hela identiteten med det också. Att man kollar på varandra och ser att någon nojar.
Mm.
Och kan typ så här skratta åt varandra och finna en gemenskap i så här.
Mm, I vansinnigt typ. Ja. Ja.
Och sen så, men i alla fall, jag kom in liksom i filmskolan. Jag hade liksom inga pengar eller så. Det gick inte att så här, leva livet så. Utan jag levde fortfarande för att nu ska det här bli liksom vägen. Så här. Det var först efter filmskolan som jag stannade kvar där nere. Efter liksom graduation och som jag hittade till vad som skulle bli min, vad ska man säga, favoritsubstans, eller min liksom, det som gjorde, eller de 2 grejerna kunde jag säga som jag inte hade testat innan, som var MDMA, var liksom number one. När jag står på en nyårsfest vid Circle Key utanför opera, eller med utsikt över operahuset, där de har jättestort rabalder vid Harbour Bridge, har de så här jättemassiva fyrverkerier, och där har liksom tagit den första MDMA-kapseln och bara så här lever livet. Jag är med mina bästa vänner, har gått ut filmskolan liksom, och är på en sån high så det finns inte. Och där bara, det var som att jag liksom kände de här kärlekskänslorna, hade jag liksom aldrig känt innan. De här, att jag kunde liksom verkligen connecta med människor. Du vet, när man bara vill så här säga hur mycket man tycker om folk. Och du vet, jag känner inga liksom stopp så här, för att liksom uttrycka det jag faktiskt vill. Och ja, så jävla kärleksfull. Och
det är förlåt att jag avbryter dig, men just den där tillfället, den första gången när man testar just lyckodroger. Mm. När det på, när jag är fulla och liksom, ja, men jungfru oskulden kan man säga. På de här, det är ju bizarrt på något sätt. För det är ju så starkt. Alltså, och det blir nästan för starkt. Att det blir på ett sätt som att, jag minns när jag första gången jag körde, jag vet inte om det var ecstasy eller MDMA, någon av de här lyckodrogerna, då var det verkligen som att jag satt med en kompis i en soffa och höll en apelsin och bara, den är så otroligt vacker. Och bara drog apelsinen i ansiktet på min kompis. Han bara, det är så skönt. Varför gör vi inte det här oftare? Apelsiner är fantastiska. Ja. Alltså det är så vansinnigt på något sätt. Ja. För det är så starkt. Ja, förlåt, jag ska inte avbryta det, men jag bara slängs tillbaka till det minnet när jag hörde hur du pratade om det.
Ja, jag har suttit med konstigare saker och tyckt
så. Jag vet, det är så knäppt alltså. Ja, herregud. Ja, continue please.
Och också med helt nya bekantskaper.
Ja, visst.
Som jag uttryckt liksom mer om mitt liv än liksom de närmaste jag har.
Du är fantastisk, varför hänger inte vi oftare för? Och sen när man är ur huset, man bara, vilka var där? Ja. Varför hängde vi? Vad sa jag till dem? Ja. Vad skamkänslorna?
Jag vet att man kommer ihåg det mesta.
Ja, jag vet.
Det är inte som en blackout.
Nej, varför öppnade jag upp mig? De där ska inte jag hänga med.
Ja. Ja, men det var, alltså det som hände just den kvällen, det var jävligt schysst liksom, de gångerna, vad man säger, liksom framöver också. Men ända tills att jag blev nykter, nästintill, så var det den kvällen jag hela tiden försökt återskapa. Den kvällen är liksom än idag. Jag har det så skarpt i huvudet. Än idag, om jag liksom under de här 7 åren har haft liksom tankar på, liksom, skulle det vara liksom, att ta det igen? Så har jag den där bilden av operahuset. Det jag inte tänker på är att jag var då, hade gått min liksom, och liksom pluggat min passion med några vad som kommer ska bli en av mina bästa vänner, sammanhållningen, nyår. Jag har inga tankar, det är bara den där drogen. Den liksom tog över allt av den bilden som jag hade från den kvällen. Men vad som sen hände var att jag måste jobba och jag måste liksom överleva där nere. Och det är ganska, det är liksom nästan lite värre än här i Stockholm med liksom priser och överleva där nere. Och jag försöker överleva i liksom filmbranschen, så här frilansande. Och då hittar jag till först ADHD-medicin och som sen till amfetamin. Det var liksom där någonstans, för de här kärleksdrogerna var liksom ändå intensivt där och då och liksom i fest så här. Men när jag hittade liksom till amfetamin, det var som att wow, jag har hittat lösningen på mitt liv. Alltså det är så här folk fungerar. Det är så här jag kan prata med människor utan att liksom känna det här sociala osäkerheten, eller jag kan jobba fokuserat, jag kan göra all liksom, jag kunde få saker gjort liksom, jag kunde ha kul på fest utan att övertänka, jag kunde snacka med brudar, jag kunde liksom alla de där grejerna, och sen bara med tillräckligt mycket gräs och blev det också. Och det där höll i sig ett tag. Desto mer och mer tiden gick så övertog det liksom. Jag kunde inte planera en jobbdag om jag inte hade tillräckligt mycket grejer. Och där någonstans när det började liksom sakta men säkert sluta funka. Det var först då, jag tror första gången i Sydney, som jag såg att men det här håller inte. Min dåvarande flickvän fick liksom ta in mig på nästan rehab hos hennes föräldrars familj, för jag var så undernärd liksom, och så här, käkade inte och bara hade liksom det här i tankarna.
Hur många år är det tills du blir nykter här?
Detta är 2012 13.
Så det är nog 3 år kvar då.
Ja.
Ja. Och du är kvar i Australien, eller hur?
Ja. Ja. Så det är liksom därifrån någonstans. Hittills så har det liksom gått ganska okej, okay, alltså sakta men säkert. Men man har liksom under de åren normaliserat allting så här. Sakta men säkert. Men ändå inga större konsekvenser. Så där. Och jag tror precis i slutet av skolgången så åkade jag. Jag fick så här CSN i klumpsumma. Och jag gick ut och gjorde av med 40 000 på en kväll av de pengarna som jag skulle ha att leva på i ett halvår. Liksom. Det var nog den första rejäla så här, konsekvensen av en rejäl blackout. Så. Men det var liksom alltid så att jag klarade mig med nöd och näppe. Det var liksom precis så att jag var ju liksom inte en av de värsta. Och det är väl också ett så här mönster som alltid var, ända från att jag var då 15 till att jag var upp vid den här åldern och senare. Det fanns alltid några runt om mig som var värre. Det fanns liksom alltid något pundhuvud som satt bredvid oss liksom i soffan, som var den där som inte hade någon framtid, tyckte jag då, på mina höga hästar liksom. Och jag tror det var först när jag kom tillbaka till Sverige sen som jag hade ändå liksom en sån fantastisk tid där nere. Och livet, även om det hade liksom varit lite konsekvenser så där, så var det ändå, det gick liksom framåt hela tiden. Och när jag flyttade hem till Sverige så hade jag den förväntningen också. Och där var det någonstans, att flytta hem till gamla bekanta. De flesta av mina vänner har flyttat utomlands eller gjort något annat med sina liv. Och jag hade väl inte någon riktig plan för vad jag liksom ska ta vägen där och då. Och det hade gått så pass bra att jag liksom trodde att allt bara ska flyta på. Och fortfarande stod bekräftelsebehov och en, liksom, en tanke av att liksom, det kommer lösa sig på något sätt. Men i den där osäkerheten av vad jag ska ta mig till så blev det en mycket mer liksom hash och mycket mer så här bara flykt, rent så här prokrastinering, liksom gömma mig hemma, isolera mig. Och den biten hade nog aldrig, den biten har jag nog inte haft innan dess. Så istället för att bo kvar i Kristianstad där jag liksom bodde när jag kom hem, så flyttade jag upp till Stockholm. Tänkte geografisk flytt. Det kommer lösa det. Jag hade någon psykos, raka av mig håret som Britney Spears och flyttade upp till Stockholm. Jag kände en människa då från filmskolan som bodde i Stockholm. Så jag fick bo hemma hos han och hans farsa. Och det är också än idag en av mina närmsta vänner som liksom har hjälpt mig jättemycket här i Stockholm sedan dess också. Men när jag kom till Stockholm, då var det återigen likadant som det här liksom rehab-resan i Sydney. Då hade jag liksom en 2-3 månaders period där jag kände att nu måste jag vara ren, ordna upp allt, ta hand om mig, liksom spara pengar. Så. Och då har jag gjort mig förtjänt för en ny resa. Liksom. Det är som att allting är bara bortglömt. Men då kom jag in i Stockholms rave-scen som jag aldrig liksom har liksom vetat fanns, vad det är för. Och jag tror att därifrån, vad är det då, mellan 2013 och 2015, där är liksom mina 2 år av, om det har gått liksom lite upp och ner, så gick det liksom rakt ner. Ganska stadigt liksom rakt ner. Fortfarande, det var liksom kul vad jag kommer ihåg, men när jag så här, tack vare då folk runt om mig, kommer ihåg hur det faktiskt var, så var det ju liksom varje gång försökte jag komma tillbaka till den där kvällen i Sydney, den där kvällen vid operahuset, och kom väl nästan dit, alltså så här, det var alltid att man försökte jagade någon form av så här, något gammalt lyckorus som nästan var där. Det var hela tiden så här, ja men om jag bara går på en efterfest till, den är där liksom. Och sen om jag bara, och jag liksom, jag hade liksom fortfarande inte de här målen. Det var, och jag tror det var det som började bli det läskigaste, att hela den här passionen, filmskola, liksom jag skulle göra värsta karriären och och så här, det var liksom sakta men säkert helt utsuddat. Och jag kommer ihåg hon som vi bodde med i början av nykterheten där, samma tjej lärde jag känna på rave-scenen då, och jag kommer ihåg när jag blev nykter, och då har vi känt varann i 1 år, gått på rave varenda helg i säkert ett halvår och hängt jättemycket. Och jag kommer ihåg att hon frågade mig första gången jag berättade att jag skulle bli nykter och värsta grejen så här. Och hon bara, ja shit, men vad ska du göra nu? Så jag bara, vad fan menar du? Så här, jag har ju jättemycket grejer att göra. Jaha, vad gör du annars då? Så här, frågade hon mig. Jag bara, men vad fan? Och då inser jag så här, hon känner inte någonting av mig. Alltså, nej. Någon annan del än den här människan. Och när jag tänker tillbaka på det, under hela den tiden så hade jag sagt det, men säkert, det var liksom allt som betydde någonting.
Så här, ja, det är ju en relevant fråga egentligen också, ja. För hur man själv kände om sitt liv. För det var ju hela ens liv ju.
Ja,
ja.
Ja. Men jag hade någon så här skev uppfattning om det som jag... Jag har liksom byggt upp någon så här idé om mig själv. Mm. Vad jag hade för mål och vad andra ansåg mig som. Jag trodde ändå, fastän att hela mitt liv kretsade runt helt plötsligt så här... ecstasy, rave, vilka som var och sådana här grejer. Och så hade jag någon uppfattning att folk inte såg mig som den människan. Och att det bara var en sidogrej. Men det var ju hela mitt, det var ju det enda, fastän att jag satt och gjorde, försökte framstå som något annat under veckodagarna. Det var det enda jag brydde mig om. Det var liksom, veckodagarna var en transportsträcka till nästa rave. Så.
Du bara hade en bild av att du kanske ändå var lite mer.
Ja.
Ja, men det fick det ju bli sen i nykterheten så. Det är bra. Men det där som du säger om den här jakten på första ruset, det är så jävla, det är ju det ultimata självbedrägeriet på något sätt. Att man så här doserar annorlunda, man byter drog, man har lite uppehåll, Man gör allt man kan för att hitta tillbaka till det första ruset.
Mm.
Och jag tror att just det där kan man ju hålla på med hur länge som helst.
Mm.
Om inte någon förklarar för en att det kommer aldrig ske.
Mm.
Att det faktiskt är en del av en sjukdom som man håller på med.
Mm.
För att det är ju verkligen så här, den här jakten är ju, man tror ju att man kommer komma dit.
Mm.
Och man är ju verkligen, när man är i det så är ju ingenting annat viktigt i livet.
Mm.
Allt handlar om att jag måste bara få känna det där igen.
Mm.
För det var ju otroligt,
ja,
såklart.
Ja.
Men det är liksom, det är förbrukat. Men fattar man ju inte.
Nej.
Det är så jävla knäppt. Ja, förlåt. Men vad händer sen då? Du är en del av Stockholms rave-scen. Det går undan, det går neråt stadigt.
Ja. Ja. Alltså jag... Och det känns ju så roligt för att det är så här... Nu så långt senare så är det en del av mig som jag... Alltså jag kan komma ihåg det, men jag kan liksom inte identifiera mig med det på samma sätt. Alltså jag ser det som... Jag hade ju mycket sådana när jag var yngre också, att jag var... Jag skulle göra rapkarriär, jag skulle göra...
Fan, jag vill höra din rapmusik, vill jag verkligen höra.
Du får höra den sen.
Ja, vi lägger den som jingle på den här episoden.
Med hela tiden så här bekräftelsebehovet.
Ah,
jag tror att det var liksom... Och det var fortfarande, det var liksom det som gick före allt. Och jag... Där bäcknade ganska mycket. Också så här, gick back varenda helg liksom... Och bäcknade för att ha råd med mat nästa vecka. Men jag gick alltid back för att jag alltid ville bjuda folk för att de skulle tycka om mig.
Mm.
Det var liksom hela den här cirkusen. Och så lånade jag ännu mer pengar för att kunna bäckna, alltså för att kunna krita. För att ge. Jag ville bara vara den som folk ville ha omkring.
Mm.
För jag litade liksom inte på att folk ville vara med mig annars. Men där i den dimman... Så var det faktiskt en tjej jag träffade på ett rave. Som på något sätt blev den som, jag ska inte säga liksom räddningen. Så där, men på ett sätt, hon var nog en av de liksom sista som jag hängde med liksom konstant. Och för jag hade liksom distanserat mig från alla jag kände, alla liksom nära vänner och sådär. För att det gick så pass fort. Det var liksom bara det som gällde. Veckodagarna, jag hade startat mitt eget bolag så jag behövde liksom inte, jag hade ingen chef att förhålla mig till. Jag sopade räkningar under mattan och la allting på det här. Och det var någonstans där hon till och med kände att ja, men det här... funkar inte, det är något som skaver. Jag kommer ihåg att hon tog upp det en morgon på ett fint sätt. Du, jag tror vi måste prata om en grej. Och då, vid det läget, var hon den sista jag hade liksom, i mitt så här, som jag snackade med överhuvudtaget.
Vad sa hon?
Hon sa bara det, jag tror vi behöver snacka om en grej. Och jag fattade direkt att hon kommer dumpa mig liksom. Eller så här, det är något som inte funkar. Och jag i min självömkan brister ut i gråt. Och liksom så här, total självcentrering. Jag kan inte sluta ta droger. Jag kan inte sluta ta amfetamin. Jag har det här, du vet. För jag har aldrig sagt det till någon. Alltså så här, jag har gått runt och tänkt på det. Men jag hade typ förlikat mig med att ja, men det kommer vara så här. Alltså för resten av mitt liv. Det var alternativet liksom. För jag visste inget bättre heller. Alltså känslan det jag gav var bättre än allt annat. Och när jag säger jag detta till henne. Och hon säger ganska snabbt i det där. Liksom, väldigt fin. Men hon säger då att du, fan, jag har en polare som har gått på den här grejen. Så här möten, och just det här mötet, det är typ som AA fast lite coolare, säger hon.
Så jävla bra insålt.
Ja, ja, verkligen. Så hon, och jag vet än idag inte vem den vännen till henne är, jag träffade inte honom eller så, men hon och jag, där och då är jag så här, jag gör vad som helst.
Mm.
Jag gör vad som helst. Jag tror en del av mig sa det för att bara ha kvar henne. Liksom, bara så här, jag gör vad som helst, bara du inte lämnar mig här och nu liksom. Men jag var liksom så mycket skulder och jag hade liksom ingen kvar så där. kände jag i alla fall. Och jag vet idag, när jag säger detta, jag hade fullt av människor runt om mig. Det var bara att jag inte vågade prata med någon. Jag hade liksom stängt ute alla, allting som jag kände och tyckte. Så fort jag började öppna mig för folk också, så var det ju liksom, jag hade jättemycket kärlek runt om mig. Men jag gick på ett möte dagen efter där. Och det var det som var det sjuka. Jag gick liksom så här och bara förberedde mig på vad jag ska säga, vem jag är. Liksom, här ska jag presentera mig för en grupp. Liksom. Och kommer in och till Nobba, Bass och Nubbe, som det hette då, på första CEO-möte. Och då... Ja, men det var fantastiskt. Jag försöker så här komma tillbaka, tänka tillbaka på det där mötet. Jag kommer ihåg att jag sätter mig liksom längst bak i rummet. Alla är så jäkla glada och stimmar. För jag tänkte ju på något sätt att det skulle vara jag som var the main attraction när jag kommer in i rummet. Att så här, kolla vad synd det är om den här killen som kommer in här i rummet. Men jag sitter längst bak och så är det en äldre dam bredvid mig som blir min, så här, hon hjälper mig igenom, så här, kär du här första gången liksom, så här, det är lugnt, så här. Och hjälper vad jag ska göra, jag får bricka och applåder och så här. Jag kommer inte ihåg så mycket mer än att jag bara tänker när det går från människa till människa, bara, vad fan har ni varit hela mitt liv? Det är som att det här rummet har funnits och bara väntat på att jag ska hitta dit. Så kände jag där. Att det var liksom för första gången i mitt liv har jag känt att jag är på helt rätt plats vid exakt den tiden jag ska vara där. Det finns liksom ingen plats jag ska vara på mer än den här just nu. Liksom. Mm. Och så har jag aldrig känt innan. För även när det var liksom, när det gick bra så att säga, så ska jag liksom ytterligare någonstans. Jag ska vidare, eller jag ska vara med de personerna, inte dem. Så här. Men där kände jag, det är exakt det jag har hittat hem, typ, kände jag. Jag kommer inte ihåg så mycket mer vad folk sa på det mötet. Jag kommer ihåg en människa som sa att det är modigt av dig att komma hit, men det fanns mycket modigare att komma på ditt andra möte och ge dig en chans.
Classic.
Ja, så jag tänkte jag ska fan visa det. Ja. Och så fick jag nummer och sådär.
Men alla de där skrönorna är så jävla bra, för de stämmer ju allihopa.
Ja, det kvittar hur klyschiga de är. För när man hör det där för första gången, alltså de känslorna och det där, för jag har inte hört det in. Alltså när man kommer dit och är ny och folk berättar om känslor, så jag har inte...
Nej, de är ju klyschor också av en anledning. Det är för att det stämmer. Mm. Det stämmer ju. Kom tillbaka, för att det funkar.
Och där första gången när någon säger kom tillbaka, är jag välkommen tillbaka? Ja. Alltså det är faktiskt en så här grej för mig. Mm. Så jag vet inte om jag får lov att komma tillbaka.
Nej, exakt.
Tekniskt, eller om det här bara var en... Om jag kommer passa in här med er, liksom.
Jag tror den känslan är ganska vanlig, för att man är ju så jävla nedbruten när man kommer in och fylld av självhat, liksom. Mm. Och så möts man av all kärlek och alla bara kramar en och säger kom tillbaka. Och man bara, varför vill ni vara snälla mot mig för? Mm. Vad har jag gjort för att förtjäna det här? Jag är ju kass, liksom. Så det blir en konstig krasch i huvudet, liksom. Men det är också det som gör det så otroligt, otroligt fint, alltså. Mm. Jag får lite gåshud, för det är någonting med att höra om folks första möten som alltid är så jävla starkt, alltså. Mm. Ja, fint.
Och där var det ju som du var inne på från början där. Alltså det var ju, jag gick på möte varje dag. Jag kommer ihåg att den här tjejen jag hängde med då, hon var så jäkla chockad. Jag kom ut därifrån och hade så här 13 missade samtal. Hon var så jäkla chockad att jag faktiskt gick på mötet som jag sa att jag skulle. För det var liksom inte en given grej för en annan människa. Och det har jag fattat idag. Att när folk säger, jag kanske borde gå på det här mötet. Folk gör inte det. Alltså, de går liksom åt varenda håll möjligt förutom att gå och testa på det. Liksom.
Ja, men exakt. Så är det verkligen. Har man bestämt ett möte med en nykomling så är det ju mer regel än undantag att personen inte dyker upp. Mm. I bästa fall får man ett sms där den säger, jag är sjuk, eller vad som helst.
En halvtimme innan.
Ja, men exakt. Alla möjliga bakdörrar och ursäkter som finns, tas gärna. Beroendesjukdomen bara sliter iväg dem, liksom. Så är det. Men inte för dig.
Nej, men det, och jag vet inte, kanske någon annan dag är det vi inte, men jag är också så här så jäkla people pleaser även då. Alltså jag gör vad som helst för att jag ska bara göra rätt, liksom. Om det så är för henne eller för er eller för, och det kan jag vara tacksam för i det här läget. Innan har det handlat om att jag måste dricka för att vara med, göra sjuka grejer för att vara med, vara rolig för att vara med, liksom vad som helst. Och även här vill jag ju passa in. Och jag kan känna att jag är ju nästan mer nervös idag när jag ska dela på ett möte än vad jag var då. Liksom när jag kommer in med värsta talen förberedda och liksom så här, nu ska jag berätta för folk. Liksom. Nu ska jag, du vet, är det fortfarande det här liksom, att ha en persona för att liksom bli en i gänget. Och det är lite intressant, desto mer liksom åren går och man reflekterar över när man skalar av. Jag gillar det som en av våra vänner brukar säga, att liksom, skulptera liksom, att så här,
man skalar av en lök.
Ja, precis.
Så och fint alltså.
Ja, och då när man liksom gör det så tar man bort många av de här fasaderna och det kanske blir att man blir ännu mer liksom lite mer skör på ett sätt för att man blir mer sårbar.
Precis. Hela tillfrisknandet är som att man skalar av en lök. Ett år i taget kanske, en liten bit för att komma in till liksom kärnan av sig själv, vem man verkligen är.
Mm.
Och det är skört och det är fint, men det är en process liksom. Mm. Det är väldigt fint.
Så nu kan jag känna mig mer nervös på ett möte, men jag vet ändå att jag är liksom den jag är. Och jag behöver liksom inte lägga energi på att tillsätta eller vara något jag inte är. Mm.
Vad minns du som tuffast i övrigt under den första tiden i nykterheten?
Jag tror det var tuffast, det var platser, tror jag, kommer jag ihåg. Så här. Alltså så här, när folk snackar om, jag vet, på amerikanska snackar man triggers. Så här. Jag tänkte väl inte på mycket så att det var triggers rent liksom för alkohol och droger, men jag kommer ihåg, liksom, för jag var inte van vid att känna så mycket. Alltså varje dag var så lång, för att det var så många olika känslor. Alltså när jag gick, både för att man öppnade upp sig så mycket, öppnade upp så mycket sår och liksom var så ärlig. Man tänker så mycket, alltså på allt. Och det kunde gå innan det, dagarna var liksom bra dagar eller dåliga dagar. Och där var det liksom, det var som resor. Varje dag var liksom en resa på, man vaknade upp. Livet var fantastiskt, någonting händer och så är det liksom rent helvete och misär och gråt liksom. Och jag kommer ihåg att jag grät så himla mycket, alltså varje dag tror jag grät över någonting, och jag tror att det var en del av mig som alltså som jag är väldigt tacksam för, att det var, jag kom in i ett läge där jag var så pass villig att jag liksom inte höll tillbaka någonting. Jag är tacksam att jag liksom gick igenom det från början för att få känna den totala friheten av det också. För när jag kan se vissa nykomlingar idag, eller folk som kanske har gjort hela programmet, men som kanske inte har vågat säga de där liksom helt hela sanningen, eller liksom vågat släppa på alla. Garden. Vissa tar det längre tid, vissa kanske är redo att släppa på garden direkt. Mm. Sådär. Men när man väl får känna på den friheten, var det som att ingenting annat kommer vara bättre än detta.
Mm.
Alltså den känslan. Och det var första gången också jag kände något som liknade den känslan jag hade första gången jag testade de här lyckodrogerna. Jag kommer till och med i en liten lägenhet liksom på Söder hos min vän, så kunde jag liksom stirra ner i golvet. Jag hade en fin kväll med en vän bara. Det var så första gången jag kände ren sinnesro. Och jag kommer ihåg det, att min sponsor sa till mig under första, jag tror första eller andra mötet med honom, så sa han, om allting skulle vara okej, skulle du behöva ta något då? Så tyckte jag det var en standard klyschig grej att säga av en sponsor, tänkte jag. Så här, ja men det kan alltid bli bättre, tyckte jag.
Mm.
Och jag fattar verkligen inte vad han menar. Det måste ju kunna bli bättre. Alltså har du testat de här drogerna? Det är liksom,
exakt.
Det är ganska fett liksom. Tänkte jag, det fattar inte. Men där, det var typ de stunderna som jag kände, det är det här han menar.
Vilka var de andra största ögonöppnarna under ditt arbete i det tillfrisknande, i de 12 stegen?
Jag tror det var, för mig var det fjärde steget. Det här, alltså moralisk inventering, självrannsakan. Jag tror att i fjärde steget, när det liksom började handla om de situationerna, de praktiskt liksom konkreta situationer jag befann mig i.
Mm.
Att se att jag hade en del i mitt eget liv. Mm. Att jag hade en roll i mitt eget liv. Var liksom både hjärtskärande, och jag kommer ihåg att jag liksom även där hade mycket så här glädjetårar.
Mm.
Både sorg och glädjetårar. För att jag förstod att vissa situationer som jag kände mig som ett offer för hade jag varit en del av att skapa ganska mycket. Jag kommer ihåg att liksom min sponsor ifrågasatte mig på vissa, i vissa situationer. Den frågade mig, ja, men har du visat för den här människan hur mycket du tycker om henne eller honom? Liksom. Har du sagt det till människan? Och jag liksom förstår att jag har tappat den här relationen på grund av mitt egna beteende.
Mm.
Det var inte på grund av vad den eller den sa eller exakt. Jag har haft en del i det här. Och bara den grejen att jag som innan bara har varit, försökt hänga med. Och försökt vara någon som ska hänga med andra. Att jag faktiskt är en egen person. Som har en del och hade kunnat göra något annorlunda.
Mm.
Bara den delen att se att jag har haft ett val betyder också att jag från och med idag har ett val.
Mm.
Bara den grejen, det är där liksom glädjetårarna kommer från. Vänta nu, om jag med dessa verktygen kan göra annorlunda i framtiden, då finns det inget som är, alltså då blir det riktigt klyschigt, men nu, då finns det inget som kan stoppa mig.
Nej, liksom. Nej, men jag förstår vad du menar.
Då blir det, för det finns en lösning på de här grejerna. Mm. Även om det känns liksom jobbigt som fan.
Mm. Vi ska koppla in våra vänner från The House Rehab för att svara på en liten lyssnarfråga i segmentet som heter The House svarar. Ja, då har jag fått sällskap här i studion av Robert Boman till höger. Hej.
Hej Nemo.
Tjena, tjena Robert. Hur mår du idag, fnissis?
Ja, men jag mår bra. Du ser så glad och fin ut.
Men jag blir glad när jag får sällskap av er.
Ja.
Mm. Och så har vi Felix till vänster. Hej Felix.
Tjena, tjena.
Tjena, tjena. Segmentet heter The House svarar och vi ska hugga tag i en lyssnarfråga. Tror ni att ni har något att bidra med idag, eller?
Vi hoppas det.
Jag tänkte precis säga att jag hoppas det också.
Ja. Vi får väl se. Ja. Den som lever får se. Ja, då kör vi lyssnarfrågan och den lyder så här. Hur många chanser tycker ni att man ska ge någon som lovar att sluta? Någon som lovar att bättra sig och någon som lovar förändring. Men det blir ju aldrig så.
Oj, vi har haft liknande frågor förut.
Ja, vi har haft liknande frågor förut. Och personen som lovar det här menar ju med största sannolikhet det när den lovar det. Men om personen inte börjar arbeta för det, då kommer det inte ske någon förändring. Mm. Oavsett hur den börjar arbeta för det egentligen. Och det är ju viktigt som anhörig att ha med sig. Och här, vi har ju pratat om det här förut, att faktum är att tyvärr för vissa av oss så handlar det ibland om att få konsekvenser.
Mm.
För att börja förstå att jag faktiskt har en problematik och att jag måste arbeta för det. Det kommer aldrig att räcka att lova att jag ska sluta eller att säga att jag ska sluta. Det kommer aldrig räcka. Jag kommer behöva göra någonting för det. Mm. Om det är att gå på självhjälpsmöten, om det är att gå in i någon form av behandling för beroende. Det är upp till var och en, men någonting måste jag göra för det.
Absolut, och det är liksom en helt omöjlig fråga att ge ett definitivt svar på. Men vad det handlar om som anhörig är ju verkligen att titta på, okej, hur skadar det här mig? För vad vi måste göra är ju att ta hand om oss själva också i en sån här relation. Det kan låta hårt, men egentligen så har man ju ingen skyldighet att stanna kvar vid den här misären. Sen så kan man ju vilja göra det på grund av kärlek, på grund av familjerelationer och hela den biten. Men jag tror det är väldigt viktigt just att man sätter sig själv i första rum också ibland. Och verkligen titta på, okay, hur påverkar det här egentligen mig och mitt liv?
Ja, men där säger du det viktigaste faktiskt, Felix. Och för det är precis som du säger. Den anhöriga ska inte leva missbrukarens liv. Mm. Utan här handlar det om att sätta gränser för mitt eget mående och mitt eget välmående skull.
Mm. Och i allra bästa fall sätter man gränser både för den andra och för sin egen skull.
Precis. Mm. Mm. Precis.
Bra. Det tycker jag sammanfattade väl. Ska vi berätta vart man vänder sig om man vill komma i kontakt med er?
Man kan mejla till alicia@thehouserehab.com
eller sandra@thehouserehab.com.
Precis. Mm. Eller så kan man gå in på vår hemsida och där
finns vårt telefonnummer.
Perfekt.
Ni är så i synk. Vad härligt. Tack för idag.
Tack för idag.
Tack till The House och tack till dig som ställde din lyssnarfråga. Hoppas du är nöjd med ditt svar. Jag sitter här med min vän Adam Jonsson och vi har fått lyssna på delar av hans livshistoria. Och vi ska börja runda av om en stund. Men jag tänkte avslutningsvis att vi ska prata lite om det här med rädslorna och fördomarna om ett nyktert liv. Mm. Vad vill du säga till lyssnarna som tänker att ett nyktert liv blir tråkigt, tomt, ensamt, värdelöst? För det är ju något av det vanligaste man kan känna när man står inför det här.
Mm. Alltså det är svårt att pitcha det här.
Du har gjort det bra tycker jag, hittills.
Alltså vissa delar, jag kommer ihåg att en kollega sa till mig när jag var ett nykter ett tag och jag berättade att jag var med så här, och han sa, jag har läst lite om det där, funderat på det där, jag läste lite om det och så att det var så här andlighet och grejer, så det sket jag i liksom. Men han var lockad av alla andra delar av det liksom, och jag kunde inte relatera riktigt till det, för jag kom ju in när liksom, det var på botten och jag inte hade något alternativ så här, och jag googlade inte ens. Jag bara gjorde som någon liksom föreslog. För jag hade liksom inga alternativ. Så jag... På ett sätt så... Och det är det som är jobbigt. Att det måste gå så långt. Men om man bara skulle gå på... Säg att du bara som åskådare skulle sitta på de här människorna som går från... Liksom, om det så är gatan eller bara ett mediokert pundarliv liksom, till att göra de här stegen, leva i det. Alltså när man sitter och ser på hur någons liv förändras och får liksom inte, alltså både materiella grejer uppfyllda men också liksom den här som vi brukar snacka om, livet tillbaka. Alltså att få... Då är det ganska svårt att i efterhand... bortse från eller säga att det inte funkar.
Mm.
Men det som jag ser mest av allt, det alltså det du får allt det där som drogerna gav dig. Då låter också lite klyschigt, men det är ju det som jag var ute efter. Jag kommer ihåg att en sponsor sa till mig en gång när vi satt runt jul, så sa han, jag fattar, jag är körd, jag är liksom jag är alkoholist, lalala, men på nyår kommer jag att ta ett återfall, då kommer jag fucka ur, säger han. Varför det då? Och så rabblar han upp liksom, nej men fan, jag är trött på det här, jag vill kunna, och han var ganska tidigt nykterhet, jag vill kunna snacka med folk, jag vill kunna dansa, jag vill kunna släppa, jag vill inte ha tråkigt liksom, jag vill jag vill kunna snacka med brudar, jag vill kunna liksom släppa loss. Och där säger han ingenting som har med alkohol och droger att göra. Så säger jag, men är det därför du slutade ta alkohol och droger? För att du dansade för mycket och pratade för mycket och hade för kul när du drack? För det var inte riktigt det som hände. Och det är lite det som hände med programmet. Att allt det där som jag vill få ut av de här favoritsubstanserna liksom, kommer jag närmare och närmare. Det är bara att jag får inte den där... jag vill liksom ha genvägarna. Jag vill ha de snabba kickarna. Jag vill inte göra jobbet. Men det är liksom det här jobbet som vi snackar om. Det är typ 10 minuter om dagen.
Mm.
Och ens det slår man ut liksom... jag gör kanske ibland ganska lite jobb för den rewarden man får tillbaka.
Mm.
Och desto mer jag vill ha ut av det, desto mer kan jag jobba för det.
Mm.
Och framförallt när man ser tillbaka på det. Man ser ju inte det där och då. För jag vill ha, liksom, jag vill ta drogen. Jag vill ha resultatet inom 20 minuter. Jag vill inte ens vänta 40 minuter. Liksom. Men med detta så blir det som att man formar om belöningssystemet genom träning. Liksom, och när man ser tillbaka på det, vad fan har hänt? Liksom, jag är liksom chockad själv. Så här, framförallt så är det så himla enkelt. Alltså, inte bara 12-stegsprogrammet, hur det är upplagt, men det, livet blir enkelt.
Mm.
Hur man ska gå tillväga, vad man ska göra. Och så där.
Mm, jag håller med.
Ja.
Du, hur känns det nu då?
Det känns bra.
Ja, bra.
Ja.
Det var bra. Jag tycker att det var superfint. Jag är jätteglad att du kom förbi. Det var verkligen ett toppen avsnitt, måste jag säga.
Ja, fint.
Bra jobbat.
Tack. Ja. Tack själv.
Och till er som lyssnar, ni får gärna höra av er till oss på Instagram. Där heter vi En Beroendepodd. Om ni vill önska en gäst eller önska teman eller bara ta sällskap till 12-stegsmöte. Mm. Vi hjälper gärna till i den mån vi kan och vi finns här för er. Tack Adam Jonsson för att du kom.
Tack Teman.
Och tack alla ni som lyssnar. Ni är fantastiska och vi hörs igen nästa onsdag. Puss på er och var rädda om er. Hej då.